Podplay.
Då hälsar vi välkomna till vecka 44 med Mord mot mord.
Det gör vi verkligen, det tycker jag. Och du heter
jag lite...
Ja, jag vet. Jag blev så...
Ja, du blev förvirrad.
Jag blev förvirrad, men typ också att jag såg det lite grann som så bra konsumentupplysning.
Ja.
Alltså bara att du tog på det. Det är liksom, du är som veckornas fröken ur.
Exakt.
Det kanske kan öppna upp en helt ny målgrupp.
Strive.
De som bara vill veta vad det är för vecka.
Exakt.
Det är också det, lyssnare.
You, I gotcha.
Berätta aldrig för dem om hemsidan vecka.nu.
Eller kalender 365.
Eller att man kan lägga till veckonummer. Finns fröken nu fortfarande?
Gud, vilken bra fråga. Jag tror typ att det gör det. Jag vet inte.
Jag googlar, va? Finns fröken ur... kvar.
Det märktes att min pappa är modell äldre i söndags när vi bytte tid, för han ringde och sa, du har väl inte glömt att dra tillbaka tiden?
Japp. Ändå mysigt att dra tillbaka
men
tiden.
Alltså, ja. Det är ju den sköna, sköna varianten.
Det är det sköna hållet. Det är jag kommer ihåg vilket det är. Men jag försöker alltid tänka på den här att man ställer...
Plocka in.
Exakt, plocka in utemöblerna.
Utemöblerna. Men jag tycker inte den är supertydlig.
Den är inte toppen. För att det är inte som att man plockar in klockan.
Exakt.
Ställa fram funkar ju väldigt bra. Alltså det känns som att de som kom på det hade ju bara hängt upp det på ställa fram.
Men man kanske säger ställa fram och ställa tillbaka. Det kanske är så man gör.
Fast det är ju också konstigt på att ställa tillbaka.
Det är in, också... in i förrådet.
Ja, men jag håller med dig i alla fall. Jag tycker inte heller att den är spot on. Jag tror att det verkar som att fröken ur finns.
Så kul. Undrar hur många samtal som går det.
Det är en kvinna som heter Johanna Herman Lundberg som gör rösten.
Okay.
Hon är fröken ur. Och hon har även rösten på nummerupplysningen, flera olika banker, Skatteverket och Försäkringskassan. Wow.
Okay. Det var ändå stort.
Ja, verkligen. Hon måste ha en så bra röst.
Verkligen.
Eller bara en så neutral, för jag har aldrig tänkt på den. Men jag gillar det. Jag gillar henne. Glad för hennes skull.
Det är en person, verkligen. Det är en person som gör rösterna i hissen.
Är det den som
hissar.
Jag tycker ofta att det är lite
andra våningen.
Exakt. Ja. Du tyckte alltså att det var mycket göteborgska.
Nej, jag trodde typ att det var småländska.
Ah, för nu när du härmade det tyckte jag också att det lät så mycket som göteborgska.
Ah, okej.
Andra
det
våningen.
Kanske är det.
Eller så, men det är också vilken diss av din småländska som jag precis gjorde.
Men jag är inte så jättebra på att härma dialekter. Det men, har vi väl ändå liksom kommit fram till.
Men det är den som du ändå är bättre på än vad i princip skulle jag säga nästan alla stockholmare är ju faktiskt göteborgska.
Tack, Karin.
Så det är väl därför du tog den.
Otroligt.
Jag förstår det. Alltså
jag vill också berätta att jag tydligen är bra på malmöitiska.
Ja, vet du vad? Jag har svårt att se det, men take it away. nej.
Okay, det är inte Malmö, det är typ Höllviken.
Var är det?
Det är utanför Malmö, liksom mot Falsterbo-hållet typ.
Okej, så du har då lyckats naila den här specifika...
Jag tror att vi hade en kollega som var typ från Höllviken.
Som du har då plockat upp, ja.
Nej, no, men det är nog inte därifrån.
Nej.
Jag vet inte.
Gud, det är, it's such a ride.
Verkligen, häng med. Vi struntar i det. Vi lägger det på Milan.
Du kommer inte här med det.
Nej.
Okej, och jag vill också vara tydlig med en sak. Bara för att jag sa nu att jag tycker att du är bättre på göteborgska än många, många andra, betyder inte att jag uppmuntrar dig att liksom skoja på göteborgska.
Vi får se, Karin.
Vi får se.
Vad jag kommer göra med den komplimangen jag fick.
Oh, ändå spännande. Man vet aldrig vad det tar för snurr.
Nej, det vet man inte.
Nej, men jag tycker det känns bra. Hur är det med dig den här veckan?
Men det är helt okej. Okay. Jag är ju hemma den här veckan. Det är ju för sig bara måndag. Men jag är sjuk idag.
Det är faktiskt så sämst för att du och jag skulle sätta imorgon.
Exakt.
Och nu känner jag att det är en sån sorg i mig att det var så länge sedan som vi sågs. Att jag, liksom,
jag vet.
Jag kan inte ens, typ, jag kan inte ens du vet, se på den sorgen.
Nej, så jag känner likadant. Jag känner verkligen likadant. Så det suger faktiskt.
Alltså, att, låt oss bara gå vidare snabbt. Ja. För att det är för
mörkt. Hur
mår du? Jag mår bra tycker jag. Har du Halloweenat någonting?
Nej, det har jag inte. Men däremot så tog vi emot ett gäng bus eller godisare här i huset.
För ni bor i hus just nu, ja?
Ja.
Berätta.
Så det var intressant. Nej, men jag måste ju säga att det är ju varierande liksom,
kvalitet på barnen.
Kvalitet på det. Det måste jag faktiskt säga. Det var en som inte ens var utklädd.
Vadå?
Och det kändes
kom
så
själv
slatt.
Liksom.
Nej, men han kom med två kompisar. Men han var liksom inte utklädd. Det är så jäkla slapp.
Kände du typ att du inte ville ge personen i fråga någon godis då?
Nej, alltså det vill man ju inte. Alltså då du snackar om att rida på någon annans liksom arbete.
Men du borde ju gjort om det. Du älskade. Nej, men du borde ju gjort då så som när jag var liten, eller när jag var kanske typ så 12, 13 kanske till och med, och vi var sugna på godis och tog ett gott varv på Halloween och också då inte var utklädda. Ingen av oss. Men, och vilket jag tror att jag berättade kanske på våran livepodd när vi gjorde den för 1000 år sedan i Stockholm på Halloween, att vi då fick en gubbe gav oss en skalad banan.
Fy fan.
Det är ändå en bra hämnd. Alltså du borde gett honom något riktigt rötet.
Något riktigt dåligt. Alltså, vi skojade om att man bara skulle ta en näve chips och lägga i...
Kasta i ansiktet på honom. Okej, men vad var det bästa då? Fast det någon
nej,
som var bra?
Var liksom, nej, ja. De var ju, del var ju gulliga liksom. Men jag liksom, jag är ju verkligen inte ett Halloween-fan.
Nej. Vad är det du inte gillar med det?
Jag vet inte. Jag har liksom, det är för att man, alltså jag har ju ingen relation till det.
Nej, jag vet. Liksom, det fanns ju inte när vi var små.
Det fanns ju inte. Så att jag liksom bara... Och då blir jag så här, då blir jag som en sån gammal människa som bara, ja, det är en sån amerikansk tradition som folk har anammat här.
För att den ska kunna sälja mer i butikerna.
Det är typ det. Och det, ja. Det är som, jag hatar, alltså jag tycker inte om Alla hjärtans dag.
Nej.
Och det är liksom lite samma grej tycker jag.
Det är ju det 100%.
Det blir så här jippo som någonting bara, som känns helt påhittat.
Så, kul att du kallade Halloween för ett jippo. Det var det äldsta du någonsin sagt.
Ja, men det är precis det det är.
Det är precis det
ett
det.
Ett jäkla jippo.
Alltså du har inte fel i sak, men det var ändå roligt. Du piggade upp tycker jag.
Ja, kul. Ja,
det var härligt.
Men du har alltså bus och godisat fast utan...
Ja, nej, men,
du var det här
men jag fick ju mitt straff som var den här bananen.
Så jag behöver inte straffa dig också.
Nej exakt. Och det var, men det var ju verkligen.
Jag och min kompis, vi försökte liksom trick or treata. Men vi bodde ju liksom i lägenhetshus. Så vi hade ju portkod till hennes hus och portkod till mina föräldrars hus. Och jag bodde ju i två hem. Så där hade vi ju två hus. Men det var ju ingen som öppnade, och om det var någon som öppnade så visste ju de absolut inte vad vi gjorde
nej.
Där.
Nej. Det var ju bara att ni gick hem till främlingar och bad om godis.
Ja,
det är ju speciellt.
Vi fick typ en peng tror jag hemma hos någon, men det var väl för att de typ bara ville att vi skulle därifrån.
Ja, men ändå värt. Nej, men vi var ute och gick lite häromdagen här omkring, och då var det ändå, det fanns lite hus som ändå var lite pyntade.
Cool.
Mycket så zombie-avspärrningstejp verkar vara liksom, grejen.
Det känns enkelt.
Känns enkelt också, och så förstås lite så spindelväv.
Jag såg på någons Instagram att det var i någon sån här, i någon förort till Stockholm så... var det liksom, du vet i sådana villaområden där alla hus ser precis likadana ut, de kanske byggde så början på 2000-talet.
100%, det var där jag köpte alla saker till Sally.
Ja, jag kan tänka mig det. Där hade då flera grannar gjort så här projektorer på sina hus, så att det var så spöken liksom som var film på huset. Och du vet att de hade gjort så skelett i trädgården och sånt.
Ja, och det tyckte du inte om?
Alltså, jag kände ändå...
Vilket jävla jippo. Att
jag kände det, men jag kände också att jag beundrade dem för att de tog sig tiden. Så det var blandade känslor.
Nej, jag förstår. Du hann gå igenom mycket där, förstår jag.
Ja. Och jag känner också att jag kommer absolut att uppmuntra Sigrid.
Ja, men det är ju bara att göra. Att
trick or treata.
Ja. Nej, men verkligen. Det är ju faktiskt bara att göra.
Det är ju det.
Undrar vad hon ska klä ut sig till. Vad gulligt det kommer vara.
Jättegulligt. Jag tycker det är väldigt gulligt när folk lägger upp bilder på så här bebisar som är utklädda till burritos och sånt.
Ja, jag gör en pumpakostym till mitt barn.
Mm. Det hade min syster också. Det tyckte jag var väldigt gulligt. Till henne, inte till sig själv då, utan till... till
hennes barn.
Barn.
Ja, det är skönt att höra. Man visste inte vad som skulle komma där. Till sin man.
Till sin man. Han hade bara en sån liten pump, en sån liten kvist på huvudet och sån orange kostym.
Så gulligt. Mm. Men men också såg du att nu kommer det här vara jättegammalt då när vi väl släpper det här avsnittet om några dagar, om två dagar.
Ja.
Men såg du prinsessan Madeleine med familjs Halloweenbild?
Det gjorde jag för att du skickade den till mig.
Ja.
Och då så tänkte jag också, följer du henne på Instagram?
Nej. Jag fick upp det för att andra delade det. För att Chris O'Neill, som väl ändå, jag tänker, är en person som du ändå är förtjust i, eller?
Jag vet inte. Jag har ju ingen jätterelation till honom, skulle jag väl påstå.
Nej, okej. Okay. Vem är det som gillar honom? Är det alla andra? Just det, det är alla andra.
Jag har
inget
emot honom. Jag tycker han verkar vara en kul typ, så ska jag säga.
Han såg ut, han hade ju... klätt ut sig. Det hade ju inte Madeleine.
Nej.
Utan han hade dragit på sig någon sån lite disco-outfit.
Mm, men det var ju som jag skrev till det. Han hade ju trivts på Studio 54.
Verkligen. Det hade. Men jag tror han trivs på vilken klubb som helst. Men är det inte också speciellt att liksom så här, den just disco-outfiten har ju hängt med så himla länge som utklädningsklädnad för föräldrar.
Mm.
Jag menar, det är ju inte hans generation som är disco-gänget. Liksom.
Nej, det är
men
sant.
Däremot så, de som var disco-gänget känns det som att de så himla tidigt började klä ut sig till disco-gänget.
Ja, jag fattar precis.
Att det liksom är så här, på alla sådana vuxenmaskerader så ska det alltid vara sånt tema typ. Och så ska det komma någon och vara, du vet, vara lite så Saturday Night Fever typ. Och då undrar jag hur länge det kommer.
Alltså vet du, jag tror att det kommer alltid vara så, för att alla är typ lite snygga i det. Eller tycker de just själva. Det. Förstår du vad jag menar?
Det är
liksom ändå lite så...
Ja, jag fattar vad du menar.
Vi kan diskutera det, Karin.
Alltså så kroppstajt polyester.
Ja, det är verkligen
bra
för
alla.
Det är ändå
lite kruligt. Det är bra för alla. Man hör inte det så ofta, men det är verkligen sant.
Ja. Nej, det är verkligen sant. Men det är det inte så med alla sådana tids... Alltså jag tänker så här... 80-tal har väl varit också sen typ början på 90-talet.
Ja, och 90-talet är ju nu också.
Ja, och då är inte ens att folk är utklädda till det.
Nej, utan det bara är att folk...
Det är bara mode.
Verkligen. Alltså, verkligen så. Det är sant. Och när jag tänker efter så har ju 20-talet hängt kvar ett tag. Men 20-talet...
Vad är 20-talet? Är det Great Gatsby? Hennes...
Nej. Ah, gamla 20-talet.
Du, jag tänkte... 2000-talet, tänkte jag.
Ah, nej, utan just alltså,
nej,
det gamla. Mm. Great Gatsby.
Men det är väl ändå den tråkigaste utklädningseran. Alltså, jag tycker det
hatar.
Är tråkigt.
Ah, men vet du vad det också är? Det är någonting som alla tror att de är snygga i, men som ingen är snygg i.
Ingen passar ett sånt pannband som går med en fjäder som går tvärs över håret.
Typ. Exakt så. Alltså, men alla tror att de passar i det, men ingen passar i det.
Nej, helt sant. Och killarna har någon sån vit kostym och pampusher, eller vad heter det?
Jag vet vad heter inte, men det har de säkert. Nej, jag tycker inte om det.
Heter det inte. Pumpernickel heter det inte heller.
Är det någon slags skor vi pratar om?
Ja.
Men också, fast vet du vad, det är också att man bara, nej. Tänk vad få män det är som passar i hatt. Och tänk vad många som har det på Great Gatsby-festen.
Det är deppigt faktiskt.
Ja, det är faktiskt riktigt deppigt.
Nej, när så... vi kör vår Halloweenfest, då blir det inga, då får alla som är utklädda i ett annat årtionde blir nekade i dörren. Tyvärr.
Tyvärr, hejdå. Det blev ingenting för dig. Hej då. Och så kastar vi en skalad banan efter dem.
Bra.
Bra.
Hurra, vi har en plan.
Nu har vi en plan och nu poddar vi.
Ja. I dagens fall så vill jag förvarna att det finns detaljer som är väldigt obehagliga.
Mm.
Och jag kommer som alltid inte gå in på någon superdetaljerad nivå. Men jag vill ändå ha det sagt för att jag själv liksom reagerade på det, så att säga.
Bra. Bra varning.
Och fallet som jag ska berätta om idag var ett av Polens mest uppmärksammade fall. Och det var under massa år väldigt långt ifrån en lösning. Så låt mig berätta okay. om detta. Katarzyna Sowoda föddes i Polen 1985. Hon verkar ha haft en helt vanlig uppväxt och det finns inte särskilt mycket att läsa sig till om den. Men hennes pappa gick bort 1996 när hon alltså var då 21 eller 20, precis tidiga 20 åren.
Mm.
Vilket fick henne att bli deprimerad. Något som hon verkar hanterat både genom medicinering och att gå och prata med en psykolog. 1998 så började Katarzyna plugga på Jagiellonian University som ligger precis i närheten av Krakow. Hon pluggade psykologi och historia innan hon till slut landade i att hon ville läsa religion. Hennes kursare där beskrev henne som en väldigt trevlig och snäll person men sa också att hon var ganska tillbakadragen och sorgsen. Hennes kursare vittnade också om att hon förändrades under den första tiden i skolan. Alltså du vet, hon färgade håret blont och hon gick ner sig ganska mycket i vikt. Och det verkade liksom som att hon då typ kämpade med att hitta sin plats på skolan.
Mm.
Hon var väldigt intresserad av musik och gick på spelningar och handlade mycket... Det här är ju då innan Spotify. Hon handlade liksom mycket olika inspelningar av spelningar och skivor och sånt på en butik. Ah. Musikbutik som låg på campus.
En skivaffär?
Så heter det. Vad sa jag?
Musikbutik.
Musikbutik.
Vilket i och för sig lät härligt för det rimmade.
Alltså gud. En skivaffär, exakt så. Vad är en sån musikbutik?
Det finns inget.
Det finns inte. Än. Men så i början av november 1998 så beställde Katarzyna en inspelning med Grateful Dead som hon inte hade i sin samling i den här butiken på campus.
Mm.
Men när den var redo för att hämtas upp så kom hon inte. Hon svarade inte i telefon liksom, och hon kom inte heller för att hämta den, vilket då var konstigt liksom, för hon hade ju varit väldigt intresserad av att få just den här inspelningen.
Mm.
Den 12 november så dök hon heller inte upp till hon hade stämt träff med sin mamma och hon dök inte upp till den heller. Hon hade stämt träff hos sin läkare då som behandlade henne för hennes depression och hennes mamma brukade liksom följa med henne dit ibland. Men den dagen så kom Katarzyna inte dit. Och när hon då inte dök upp så började då, eller hennes mamma tyckte det var konstigt för att hon verkar ha varit liksom en ordningsam person. Så mamman började då höra sig för om någon hade sett henne eller hört någonting från Katarzyna.
Mm.
Men hon fick liksom ingen information från någon på campus som kunde hjälpa henne vidare. Liksom hon visste inte var hon var. Hon var inte hemma, hon svarade inte, du vet sådär. Så då bestämmer sig Katarzynas mamma för att gå till polisen för att anmäla att hennes dotter är borta. Men som ofta, som vi läser om, så får hon då höra av polisen att hon får avvakta för att det säkert inte är någon fara. Men Katarzyna kommer inte tillbaka. Eller hon liksom kommer inte... hon kommer inte tillbaka helt enkelt. Och den 6 januari 1999, alltså en och en halv månad ungefär efter att hon då hade liksom setts vid livet senaste gången, så är det en boxeringsbåt som är ute och kör på floden Vistula.
Mm.
Och då är det något som fastnar i motorn. Besättningen ombord förstår liksom inte vad det är. De går ner till liksom de går ner och liksom utreder det här och de tar ut någonting ur propellerna och det luktar illa. Och de liksom håller på med det här stycket som de har hittat. Och de fattar inte vad det är. Tills de då får syn på något som då gör dem helt chockade. För på det här liksom stycket som de först liksom, ja, de vet inte vad det är, så ser de att det är ett mänskligt öra. Så det som har fastnat i den här båtens motor eller propellen är då alltså mänsklig hud.
Åh, gud.
Så hemskt.
Oh.
Så, ja. Usch. Alltså verkligen usch. Och när de liksom undersöker den här huden närmare då, inte de på båten utan liksom rättsmedicin, så inser de då liksom att huden är ihopsydd. Den är ihopsydd i ett stycke, liksom har satt ihop bitar så att det är som liksom en dräkt typ.
Åh, gud.
Och några dagar senare hittas också ett ben, eller delar av ett ben och kläder i då Vistula, den här floden. Och den polska polisen samarbetar med bland annat FBI och DNA-tester på det som de har hittat indikerar att det då är Katarzyna som de har hittat, eller delar från Katarzyna som de har hittat i floden.
Mm.
Så jäkla hemskt och chockartat. Och polisen liksom, nej, det är så jäkla obehagligt. Och polisen då jobbar på, och några månader efter att de har gjort den här otroligt hemska och sorgliga upptäckten så får de ett första lead. För polisen blir kallade till ett hus i Krakow där de har fått ett samtal från en man som bor i det här huset att han har hittat en kropp. En manskropp i sin källare.
Mm.
Och manskroppen är då den här mannens son. Och den mannen har alltså blivit mördad och hud har tagits bort från hans kropp. Den skyldiga till det här mordet på den mannen som hittades är då den döde mannens son. Alltså den som ringde ins barnbarn. Precis. Den mannen heter Vladimir. Han har då bott med sin pappa och sin farfar i ett hus. Och av någon anledning så har han då mördat sin pappa. Och då sen liksom skändat hans kropp. Och också då sytt någonting av hans hud. Typ som en mask. Det är så jäkla obehagligt. Så den här Vladimirs farfar då liksom ringer in och anmäler det här till polisen.
Och han ringer in och anmäler så här: mitt barnbarn har gjort det här mot mitt barn. Alltså han vet om liksom vem det är.
Tror att det är så. Som jag förstår det så är det så. Så Vladimir har då mördat sin pappa och skändat hans kropp. Och det är liksom, polisen är bara så här, det måste vara han. För det kan liksom inte vara två personer i samma stad som begår brott på det här sättet.
Aj.
Så polisen börjar då utreda den här Vladimir, men de har då inga bevis på att han har någonting med Katarzynas död att göra. Det som också är liksom skillnaden är att det mordet som Vladimir då, anledningen till att han mördade sin pappa var då liksom hämnd, medan man då tror att mordet på Katarzyna har ett sexuellt motiv bakom. Så de har ingenting att gå på, så att de får då släppa honom som misstänkt för mordet på Katarzyna. Men Vladimir döms i alla fall till 25 år i fängelse för mordet på sin pappa.
Mm.
Och han begär att bli utlämnad till Ryssland. Varför han nu hellre vill sitta där än i Polen vet jag inte. Men han liksom avtjänar i alla fall sitt straff i Ryssland.
Mm.
Det går då liksom tid, och de enda leadsen de har haft, eller det, liksom, för det har varit något annat sånt fall också där de liksom tycker att det här skulle kunna liksom vara samma gärningsman, men den gärningsmannen liksom var för gammal, och du vet, det är flera sådana som, så att de har, liksom allting är dead ends, alla ledtrådar som de ens kan gå på. Så ett år efter att Katarzyna blivit mördad så har polisen inga fler ledtrådar i det här fallet. Så fallet läggs åt sidan och hamnar i en sån cold case files. Men 2012, alltså då 13 år efter att de har hittat Katarzynas kropp, så är det några poliser som plockar upp fallet ändå. Och de begär då att få undersöka Katarzynas kvarlevor igen. Och då ber de om hjälp från FBI. Och från 2014 till 2016 så liksom tar FBI fram, du vet, en gärningsmannaprofil och de undersöker liksom kvarleverna. Så FBI hjälper den polska polisen jättemycket. Och gärningsmannaprofilen säger då att det är en man som är sadist, som njöt av att trakassera kvinnor och att han troligtvis höll på med någon kampsport. Gärningsmannaprofilen säger också att han troligtvis kände Katarzyna eller hade liksom någon typ av kontakt med henne, och att han troligtvis har så här besökt hennes grav efter att han har mördat henne. De tror också att han har erfarenhet från att ha typ jobbat på, du vet, ett bårhus eller jobbat med djur och du vet sådär. Så att, liksom, för att det de också kan se då när de undersöker Katarzynas kvarlever är att liksom, man kan mer, avgöra mer konkret hur hon har blivit mördad och vad mördaren liksom har sen gjort då med hennes kropp. Och det man kan se är att mördaren har hanterat liksom hennes hud väldigt noggrant. Han har liksom varit väldigt så systematisk, eller vad man ska säga. Så allt det här liksom, menar de då, kan säga någonting om gärningsmannen. Men det dröjer nästan 20 år efter att Katarzyna har mördats innan polisen liksom faktiskt gör några liksom konkreta framsteg. För att den 4 oktober 2017 så kan de äntligen gripa en person. Då grips den 53 år gamla Robert Janczewski. Och Robert har haft en tuff uppväxt. Som liten så fick hans faster vårdnaden av honom av någon anledning. Hans föräldrar hade inte gått bort eller något sånt. Och där verkar han liksom först haft det ganska okej. Okay. Men när hon dog, när han var ganska liten, så fick han då bo hemma hos sin farmor och farfar. Och hans farfar var en riktig sadist. Han brukade straffa Robert genom att låta honom sitta på typ så här på knä på typ små spikar eller vet någonting som var obekvämt under knäna. Medan han höll fick hålla en tung vattenhink ovanför huvudet så här med raka armar. Och när han typ blev trött i armarna så att det skvätte ut vatten eller man försökte vila liksom hinken på sitt huvud och sånt, så blev han sen då brutalt liksom misshandlad av sin farfar. Så det verkar vara liksom massa sån skit som han har fått utstå fram tills han var 11 eller 12, då han fick flytta tillbaka till sin pappa igen, som verkar liksom ha varit en normal person. Men det har väl hänt saker liksom med honom under de här första åren. Så liksom obehagligt verkligen. Det sägs också att han misshandlade djur som liten. Så det vet vi ju, ett sånt klassiskt varningstecken.
Yep.
Så han har ju haft en tuff uppväxt, vilket är liksom ingen ursäkt, men kanske någon slags
förklaring.
Och tydligen så hade Robert varit av intresse för polisen redan 1999, alltså när liksom de började utreda, men av någon anledning så plockades han inte in då och liksom förhördes ordentligt. Och jag vet inte exakt, han kände väl Katarzyna, det är någonting som har gjort att han har figurerat i utredningen redan då. Jag vet inte exakt vad, men det som gör att han till slut grips då där i oktober 2017 är för att någon i hans närhet har skickat ett brev till polisen där hen gör dem uppmärksam på att de borde plocka in honom för att liksom utreda honom för Katarzynas död. Vad som står i det här brevet vet man inte, för det är så superskyddat och konfidentiellt lagt liksom av polisen. Men när han väl då är gripen så går polisen in i hans lägenhet och där gör de en sån supergrundläggande undersökning av den. Och i badrummet så hittar de alltså blodspår i typ skarvarna mellan kaklet. Alltså 17 Nej. År senare. Eller 18 år senare blir det.
Vad du skojar.
Nej, så sjukt. Och det är väl tydligen så att hur noga man än städar så finns det väl liksom, du vet, jag tänker att det är så här poröst det som sitter mellan kaklet, och det har väl så här, du vet, glidit ner där eller under golvet, jag vet inte. Så sjukt verkligen. Och Robert passar också in på den gärningsmannaprofil som FBI hade tagit fram, för utöver att han hade då ett track record av att trakassera kvinnor så hade han också tränat någon typ av kampsport. Han verkar också då ha varit bekant med Katarzyna på något vis innan hon mördades, och han har vid upprepade tillfällen besökt hennes grav. Jag hörde också i en podd att någon kvinna som han hade liksom pratat med tyckte att han liksom hade sagt saker som hon då menade liksom refererade till Katarzyna. Jag vet inte exakt vad det är.
Nej.
Så, men han hade också arbetat på Krakow Institute of Zoology, där han hade fått sparken från efter att han hade mördat alla kaniner som fanns på hans pass på institutet.
Va?
Och det kan han liksom inte berätta varför han gjorde. Utan han har då, jag vet inte, de utreder väl liksom djurarter där. Nej. Antar jag att man gör på en sån. Och då så hade han liksom bara helt, alla kaniner var liksom döda. Men efter att han skulle ha jobbat med dem. Och där ska han då liksom ha lärt sig att hantera djurkroppar och djurhudar då. Han bodde även i närheten av Vistula, alltså den här floden då, där Katarina hittades, eller hennes kvarlever hittades. Så att det är liksom, utöver då de här blodspåren som de hittade i hans lägenhet, så finns det då liksom massa andra saker som styrker bilden av att Robert då skulle vara skyldig till mordet på Katarina. Han själv hävdar att han inte kände henne och att han inte har något med mordet på henne att göra. Men han åtalas för aggravated murder och häktas omgående. Och han får sitta häktad länge. Och han sitter häktad än idag, som jag förstår det, och väntar på sin rättegång. I en cell där han liksom har bevakning, du vet, dygnet runt. Och sitter väldigt sådär liksom separat från resten av fängelset.
Okej, vad sa du? När sa du att han är 2017?
Så 4 år.
Jävlar.
Han har också i flera omgångar hävdat att han blir trakasserad av fängelsevakterna. Något som typ inte verkar ha någon grund. Och som jag förstår det så har det fattats beslut om att lägga till typ ljuga för polisen och falska anklagande av fängelsevakter till hans åtal. Ja. Så, ja. Det gör man inte.
Nej, verkligen. Men gud!
Ja, så jäkla hemskt. Och man vet då inte exakt vad som har hänt, liksom vad som faktiskt ledde fram till att hon blev mördad, för han nekar ju liksom sin inblandning.
Och de uppenbarligen inte hittat liksom, det här känns ju så himla lite som ett så här enda brott på något sätt.
Ja,
det är så jävla,
alltså verkligen. För det var någon som liksom teoretiserade då om att det, när han liksom gjorde sig av med då liksom den här hud, alltså när han gjorde sig av med, så liksom att det skulle vara som en sån så här, titta på mig, alltså att det var som, du vet, att han skulle liksom,
att han ville ha uppmärksamhet typ.
Exakt så. Men som jag förstår det så hittar man ingenting annat på honom så. Och jag vet inte varför egentligen de sitter och väntar så på hans rättegång, men jag vet inte om de försöker liksom styrka och sådär, men det är ju ganska länge att sitta häktad så länge. Jag vet inte exakt,
det känns inte superrättssäkert.
Nej, det gör det ju inte.
Men, gud vad sjukt.
Ja, och liksom det här då som vi har pratat om i andra fall, och det här är ju liksom i Europa och sådär, men det, är ju, det här har inte heller fått, det finns väldigt lite liksom internationella sidor om det här. Så att det verkar liksom, det har varit superuppmärksammat i Polen såklart, men har det verkar inte liksom ha spritt sig, eller jag hade aldrig hört om det innan. Jag trillade över det.
Det där var ju fruktansvärt.
Ja.
Stackars.
Så himla hemskt. Ja, så jäkla sorgligt. Och hennes mamma. För det är någonting med, jag vet inte, det är så hjärtskärande just att liksom så här veta att ens barn eller liksom någon man älskar har fått utstå liksom, för att det verkar som att hon liksom, alltså, fått utstå respektlöst. Hemska saker innan. Ja, det är verkligen det. Så det var lite om det otroligt sorgliga och hemska mordet på Katarina Sovada.
Tack.
Usch. Ja. Och jag har läst en artikel om det här som heter The Shocking Murder of Katarina Sovada av Avis Lee på mysteriesunsolved.com, lite olika Wikipedia-sidor, ett inlägg på talkmurder.com om Katarina, där jag vet inte vem som har skrivit det, och så har jag lyssnat på ett avsnitt om Katarina på Strange Matters podcast, och sen så har jag Google Translateat lite olika polska artiklar som jag inte kommer ge mig på att säga titeln på här.
Men vi kanske länkar dem i Facebookgruppen.
Det gör vi. Ja. Det gör vi. Det gör vi.
Så om man vill förbättra sin polska på det här sättet. Exakt. Så kan man göra det helt enkelt.
Då har man sin chans.
Usch. Och fy. Du.
Ja.
För den här.
Tack Karin.
jättehemska historien. John och Anne Darwin hade träffats redan som barn när Anne hette Stevenson i efternamn och de åkte samma skolbuss i Hartlepool, Durham County i nordöstra England. Och, men de gick liksom inte på samma skola utan båda två gick på katolska skolor, så att det var liksom en pojkskola och en flickskola, så de gick uppdelade.
Just det.
Men de började dejta i slutet av tonåren och gifte sig 1973. Då hade John inlett en karriär som lärare och Anne som sekreterare. Och de bodde då liksom kvar i Durham County och fick två söner, Mark och Anthony. Vilket bara fick tänka på Mark och Anthony.
Alltså Mark, I just wanted you to come for me when I called you late last night to see.
Det var så himla bra. Alltså det var så speciellt att du vet att jag läste det och bara, det var liksom fel i mitt huvud för att det var för mycket bara Mark och Anthony. Och det förvånade mig typ att det var att Mark Anthony var så top of mind att jag inte, jag vet inte, det var, jag tyckte det var härligt.
Men det var det första jag tänkte också, så ja, att, uppenbarligen behöver vi gå på Mark Anthonys konsert om han någonsin kommer till Sverige.
Så kommer det bli, bestämt. Amen, och det kanske då att Anne, jag vet inte om Anne och John, hur länge har Mark Anthony hållit på? Inte länge, eller?
Jag vet inte.
Men de döper i alla fall sina söner till Mark och Anthony och de föds som ett 3 års mellanrum. Och Anne kommer typ så här byta mellan lite olika sekreterartjänster och hamnar till slut på en läkarmottagning. Och John jobbar först som lärare i matte och naturvetenskap i 18 år innan han bestämmer sig för att han ska byta karriär. Han börjar jobba på banken Barclays som Barclays kanske. Som ekonomisk rådgivare. Och jag vet inte liksom riktigt vad som hände där eller vad som är hans kvalifikationer, men han gör i alla fall det. Och det är ju en riktig bank, så att jag antar att han kan det liksom. Sen vet jag inte riktigt vad som händer efter det, för att efter ett tag så byter han karriär igen och börjar då jobba inom kriminalvården. Då blir han vakt på Her Majesty's Prison Home House i Stockton.
Men han kanske bara var back. Ja, förlåt. Han kanske bara var vakt på banken också.
Men alltså, han har verkligen beskrivit som en financial advisor i mina källor. Okay.
Men då var han det.
Men han kanske var sån unsolicited. Du vet att på folk på vägen inte. Ut så var det bara att han slängde på dem. Att han gav dem ett litet råd. Kastade spara en skalad pengar. Banan. Där han hade ristat in olika råd. Nej, men det kanske var så.
Alltså skrivit med en bläckpenna i banan.
Man vet inte, är det jag säger.
Nej.
Det här paret då, paret Darwin, de äger och hyr ut fastigheter också. De har liksom flera stycken runt om i Durham County. Antagligen tänker man typ att det kanske var det som var hans financial advice. Invest in kanske. Real estate. Alltid bra.
Det är faktiskt, det verkar alltid vara en bra affär.
Alltså verkligen, verkligen så. Och de får då chansen år 2000 att göra ytterligare en affär. Eller två affärer kanske man kan säga att det är. För det är två stycken fastigheter. Fast de ligger liksom i en sån, men du vet liksom en länga. Så att om det hade varit i New York så kan man kanske prata om, du vet, om så townhouse.
Ah, okay.
Förstår du vad jag menar liksom?
Mm, absolut. Parhus.
Ja, fast det är två hus i en längre länga, så det finns fler liksom. Förstår du vad jag menar?
Okej, okay, jag fattar. Radhus.
Ja, men typ. Ja.
Okej, okay, skitsamma.
Alltså de sitter ihop. Så är det i alla fall. Det är liksom två stycken fastigheter som ligger precis vid stranden i kuststaden Seaton Carew. Mm-hmm. Och de har adresserna The Cliff nummer 3 och nummer 4. Och planen är då att John och Anne, de är ensamma typ. Deras Mark Anthony har flyttat ut. Numera bor de bara med sina två hundar. Och de ska då bo i nummer 3 och sen ska de hyra ut rummen i nummer 4. Så att det liksom är så uppstyckat, massa olika rum som de då ska hyra ut. Mm-hmm. Och i Seaton Carew har John då, när de flyttat dit, så skaffar han sig en ny hobby. Han har köpt en röd kajak som han har döpt till The Orca. Han har även målat en späckhuggare på den. Mm-hmm. Vilket, ja, Det är inte det coolaste jag hört. Men
det jag gillar det. Är halvcool.
Ja, The Oka. Och han är liksom ute och paddlar med The Oka ibland då. Och torsdagen den 21 mars 2002 så bestämmer han sig för att ge sig ut på en tur. Och John jobbar natt, så han är liksom ledig på dagen och ger sig då ut. Det är liksom mitt på dagen när han paddlar iväg. Och det är då en granne som ser honom när han liksom ger sig iväg. Och en stund senare så stöter han också på två kvinnor som är ute och går med en hund. Och John, som ju är liksom, han är ute i vattnet och de är uppenbarligen på land typ. Han typ ropar till dem bara, jag har också hund, jag har två rottweilers. Och sen så skäller han några gånger, alltså som en hund.
Uh-huh.
Han bara woof, 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 woof.
Intressant.
Speciellt. Och sen paddlar han då iväg. Och efter det så är John Darwin spårlöst försvunnen.
Uh-huh.
Så framåt 9 på kvällen så ringer Johns chef på fängelset till Anne och frågar, eller han ringer hem till dem och är så här, var är John typ? Han har inte dykt upp till sitt skift. Och hon blir ju liksom superorolig direkt, för att hon vet ju om då att han skulle ge sig ut i kajaken. Så vid 9:30 på kvällen så ringer Anne till polisen och anmäler John saknad.
Uh-huh.
Och samtidigt så kontaktar Anne sina och Johns föräldrar och berättar vad som har hänt, att han är borta liksom. Och familjen börjar så samlas i huset på i Seaton Carew. Och Anne vet då om att så här, jag måste kontakta mina söner. Jag måste kontakta Mark och Anthony och berätta att deras pappa liksom är borta. Och en av dem, jag minns inte vilken, men en av dem är på semester i Kanada. Och han och hans tjej ska åka till Niagarafallen och dagen efter. Och där har han tänkt att fria.
Mm-hmm.
Så hon drar ju sig liksom jättemycket för att typ, inte minst då, ringa den sonen och du vet, störa honom på semestern med de här jättesorgliga
nyheterna.
Så till slut så hon klarar liksom inte av det. Så till slut är det typ att hennes syster får ringa hennes söner. Och samtidigt som det här liksom i familjen händer då, så drar polisen och kustbevakningen igång en jättestor sökinsats. Och det börjar liksom redan på kvällen då. Så att de drar igång den vid midnatt och den håller på liksom stora delar av natten. Och sen fortsätter de också på fredagen. Och de kommer då täcka ett område om 160 kvadratkilometer kustlinje. Så det är liksom jättestort. Shit. Det är jättemånga inblandade. Men på fredagskvällen när man avbryter sökandet så är allt man hittat en liksom sån tvåsidig paddel typ som man har till kajaker typ. Och polisen börjar då misstänka att det som har hänt är att John kanske typ har tappat sin paddel. Och när man gör det så är man ju, alltså du är ju liksom helt utlämnad. Nej. Till havet typ.
Ja.
Och det går flera veckor och det liksom är det sista spåret då, den här paddeln, innan Johns kajak spolas upp på en strand.
Okej.
Okay. Och den är då liksom mer eller mindre, alltså det är typ hål i den. Den har liksom blivit sönderslagen av någon slags väder och vind och typ sådär. Efter det så kommer inga nyheter alls förrän man 6 månader senare hittar en kropp på liksom en strand i det här området.
Mm-hmm.
Och man tänker då att så här, kanske finns det en möjlighet att det här kommer då kunna ge den här familjen lite liksom avslut. Men det visar sig att det inte är John. Och i samband med det så säger Anne till pressen att all I want is to bury his body. It would enable me to move on. It's difficult to grieve without bringing things to close, but as it is, I'm in limbo.
Usch.
Ja, det är ju din ångest. Mm. Ja, att man inte ens får veta vad som har hänt liksom.
Nej.
Men 1 år efter att John har försvunnit så kommer han att dödförklaras utan då att någon kropp hittas. Polisen har utrett liksom alla olika scenarier som de ser som möjliga och har kommit fram till att en olycka är typ det de tror på liksom mest. Och det gör då att Ann får ut pengar från hans livförsäkring och från pension som verkar vara både från typ att han har varit lärare men också från hans typ nuvarande tjänst på något vänster liksom. Och hon, det gör ju också då att hon kan sälja deras gemensamma fastigheter. Så att hon har liksom rätt att göra alla de här sakerna och kan typ börja bygga upp något slags liv utan honom liksom. Och det tar ju förstås jättelång tid. Alltså, det tar ju jättemånga år liksom. Det är ju krångliga typ juridiska processer och sådär. Men i slutet av oktober 2007 så säljer hon vad som då har varit deras gemensamma hem vid stranden i Seton Carew och flyttar till en lägenhet i Panama.
Aha.
Och en månad senare så går en man in på West End Central Police Station i London och säger I think I am a missing person.
Nej.
Han säger att han heter John Darwin och han har ingen aning om vad som har hänt. Han vet inte var han har varit. Det senaste han minns är en resa han har gjort tillsammans med Ann och deras två söner till Norge
år 2000.
Han är superförvirrad och liksom så här, han fattar ingenting. Han säger att så här, han bara, jag har varit på Topshop med Ann typ och nu är Ann och hundarna typ och nu har jag tappat bort henne. Varför har ni julbelysningen uppe nu när det är juni typ? Alltså han är helt snurrig liksom. Och polisen får då inte tag på Ann först eftersom hon är ju i Panama och verkar typ så här, ja, de har, jag vet inte om de inte hittar någon kontaktuppgift till henne. Utan de får då istället tag på en av hans söner som kommer till polisen,
alltså, vilken chock.
Och identifierar sin pappa. Alltså de har ju sörjt honom i 5,5 år. Han varit borta.
Men
de har liksom ändå come to terms med att så här, våran pappa är död liksom. Poliserna kommer fram till att det är det som måste ha skett typ. Och nu står han här liksom. Och de ringer sin mamma som förstås liksom får världens chock. Hon fattar liksom ingenting. Men är förstås jätteglad. Men också typ ganska så här orolig för vad kommer hända med den här livsförsäkringen och med pensionen.
Det är jätteintressant. Vad kommer hända? Det undrar jag också.
Ja, vi kommer till det.
Ja, jag förstår.
För att det som händer är väl att man måste betala tillbaka. Det visar ju sig då att det är
fine print. Det är lite taskigt.
Det är lite taskigt. Om man har levt upp.
Tycker jag.
Jag förstår vad du menar. Det är ju inte hennes fel liksom.
Nej.
Eller är det det?
Jaha.
För polisen går då ut i media med bilder på John. De är så här. Okej, någon måste ju veta vad det är som har hänt, var han har varit liksom. Och de förhör honom flera gånger. Första gången så låter de bara honom berätta. Och som sagt, det enda han minns är typ så här, ja men det är det här, Norge och Topshop. Det är det han har koll på. De viktiga sakerna i livet.
Verkligen.
Så andra gången så börjar de liksom så här, ställa lite frågor typ. Och tredje förhöret så börjar de pressa honom rejält. För då tar de fram ett foto. Och sen lägger de det framför John och frågar vad han ser på bilden. Och han svarar, that short ugly one is me.
Okej.
Okay. Där och då avslöjas hela bluffen. Och John lägger ner den här minnesförlustgrejen. För på bilden så står John bredvid Ann och en till man. Och alla tre ler stort. Bilden är datumstämplad, alltså i ena hörnet. Den är stämplad i juli 2006. Och den är tagen i Panama.
Nej.
Det är en kvinna, en helt random kvinna som har hittat den här bilden genom att hon har i Google sökfunktion för bilder skrivit in John plus Ann plus Panama.
Nej.
Och då fått upp den här bilden som kommer från hemsidan movetopanama.com.
Okay.
Och ungefär samtidigt har, för den här kvinnan har skickat den både till polisen men också till The Daily Mirror. Och men, vad är frågan?
Nej, berätta.
Så ungefär samtidigt som polisen så visar det här för John och han lägger ner sin scam då, så har en journalist på The Daily Mirror letat upp Ann och övertalat henne att så här, han bara, pressen kommer, alla är på väg. Alla vet om typ vart du bor och alla är på väg att leta efter dig. Du kan lika gärna prata med mig direkt så kommer du liksom slippa prata med alla typ. Och hon har då gått med på det här. Och han har tagit med sig henne till ett hotell och där har han först fått liksom intervjuat henne helt vanligt. Och sen har han bett om att få intervjua henne igen. Och då har han visat henne samma bild.
Nej.
Och hon håller då händerna för ansiktet och säger: "My sons are never going to forgive me. They thought John was dead. Now they're going to hate me."
Okej.
Okay. Och till en början så påstår Anne att hon inte visste att John levde förrän för ett, alltså ett par år liksom efter att han har försvunnit. Alltså att han fejkade för henne med. Men sen kommer det fram att de tillsammans fejkat hans död för att komma ur de skulder som John har haft och få ut försäkringspengarna. De har fortsatt att leva tillsammans under hela tiden som John har varit död.
Jävlar, vad stört.
Så det här paret då, paret Darwin, de har haft skulder, alltså stora skulder. Deras fastighetsbusiness gick liksom helt okej tills de skuldsatt sig för att just köpa de här husen på The Cliff i Seton Carew. De har liksom inte haft, de verkar inte haft problem att hyra ut rummen på nummer 4, men däremot så har de haft jättesvårt att få in hyran. Så folk har typ så här skitit att betala jättelänge och sen har de typ flyttat mitt i natten och sånt. Och det verkar också då som att de har skuldsatt sig väldigt mycket för att ha råd att köpa husen. Så att de har svårt att liksom täcka upp de här skulderna till banken för att de inte får in på hyran. Och samtidigt så har John tagit ut kreditkort på kreditkort. Och du vet så här, Lisa har en jättefin bil. De har typ åkt på fina semestrar. Han har dragit på sig mer och mer och mer och större skulder. Och nu då runt 2002 så börjar då långivarna så här verkligen ligga på honom att få tillbaka pengarna. Så familjen är liksom, eller det här paret, det är bara de som vet om det här. De är liksom under enorm press.
Men alltså det är så intressant tycker jag. Jag tycker det känns så vanligt, eller om man ska säga, att folk som har redan jättemycket skulder gör sådana saker som att så här, jag köper en bil här för jättemycket pengar.
Nej,
typ en klocka för 200 000 och en väska och så här.
Japp, nej, och alltså just det här att han liksom så här, han typ leasar en Land Rover som han typ skryter för om för liksom sina kollegor, för han har ju också ett vanligt jobb. Det är ju inte, och ändå så verkar han liksom, han är ganska skrytsam typ. Och det verkar som att så här, han vill liksom inte erkänna för folk runt omkring honom att han inte typ lever ett gott liv. Utan så att han liksom bestämmer att istället då för att gå i personlig konkurs, vilket ju så här, ja, det suger ju. Det är ju fruktansvärt. Yeah. Men det är ju typ det enda rimliga att göra i den här situationen.
Ja, verkligen.
Men han vill inte göra det då och behöva liksom avslöja för folk runt omkring honom att han inte typ har det bra ställt och inte typ lever ett gött liv. Så istället så kommer han då på att det är en bättre idé att han ska fejka sin egen död. Och Anne, enligt henne själv i alla fall, är då väldigt mycket emot det i början. Alltså hon bara, det där är en helt galen idé typ. Vad håller du på med? Det kan vi inte göra. Men han ligger på och till slut så går hon med på att hjälpa honom. Och hon menar då att han är liksom den dominerande och styrande i deras relation. Men hon hänger ju på liksom.
Ja.
Och det hon kanske typ inte riktigt har tänkt igenom då är ju att så här, personen som måste hålla uppe den här lögnen är ju hon.
Ja.
Han behöver ju gömma sig, men hon måste ju ljuga för, alltså delvis är pressen, polisen, alla dem.
Sina barn.
Sina barn. Alltså hon måste lura sina barn att deras pappa är död.
Det är så hemskt.
För hans föräldrar, alltså hans pappa måste, alltså det är så jävla hemskt. Och att det är liksom så här, det handlar också om en lögn som, det är ingen typ, det här måste vi ljuga om under en kort period. Utan det är så här, det här måste pågå så lång tid liksom. Okej, så nu tänker jag typ att jag ska berätta hur det här går till då. Morgonen den 21 mars 2002 så står John och iakttar havet utanför fönstret och bestämmer att idag är en perfekt dag att fejka sin egen död medelst kajakolycka. Det är lugnt hav, men inte för lugnt. Så att det är inte liksom weird att det kan ha hänt någonting. Så han ringer sin fru på hennes jobb och säger att idag är dagen. Och sen så ger han sig då ut i kajaken. Grannen ser honom från sitt fönster och sen skäller han då som en hund på de här kvinnorna och deras hund. Vilket han ju gör för att försäkra sig om att de ska komma ihåg honom.
Såklart.
Och sen så är han då liksom ute och paddlar och sen framåt kvällen så paddlar han i land och möter Anne vid North Gare, vilket är liksom en bit längre ner ut med kusten. Och så skjuter han liksom ut kajaken igen och det är också i det området som, jag tror inte kajaken hittas där omkring, men däremot hittas den här padden där omkring. Sen så Anne plockar upp honom i sin bil då och sen så kör hon honom till Durhams tågstation och ger honom typ ett par
hundra. Det är sjukt att de inte blivit sedda någonstans.
Jag vet. Alltså CCTV, det är för fan Storbritannien.
Exakt. Ja.
Jag vet, det är helt galet typ, men han måste väl ändå på något sätt ha gjort lite räkning innan, antar jag.
Han kanske hade på sig en jättestor lös mustasch typ.
Ja, alltså han växer ett ordentligt skägg sen, men jag har inte läst något eller sett något om någon lös mustasch, kanske.
Antagligen. Men
sen tar han då ett tåg till Lake District och alltså, om jag förstår det rätt så åker han, de bor på östkusten och de åker liksom han åker liksom rakt över landet till västkusten typ. Och om jag förstått det rätt så slår han då läger vid kusten. Alltså på typ någon så här avlägsen strandbit. Han har då med sig ett tält och typ en del kläder. Men allting är jätteblött för att han har haft det i kajaken och typ det har läckt in massa vatten helt enkelt. Och det här tältet läcker också. Så det är perfekt. Man bara, du kolla tältet innan du ger dig iväg. Men det har han inte gjort. Så att typ dag två så måste han bränna typ alla sina pengar på att, ja men först måste han då gå jättelångt till typ en affär som säljer tält. Och sen måste han lägga nästan alla sina pengar på ett nytt tält. Också det.
Intressant.
Redan då är han ju super super mycket efterlyst för att det har blivit en jättestor grej att den här mannen är saknad liksom. Det är också mars i England. Du kan tänka dig hur gött väder det är. Han har det inte toppen. Utan han ringer ju till Anne typ varje dag. Och säger så här, får jag komma hem snart? Får jag komma hem snart? Får jag komma hem snart?
Nej.
Men hemma hos dem är deras söner. Och de tror ju att deras pappa är död. Och de vill inte lämna sin sörjande mamma. Utan de är så här, vi måste stanna här och ta hand om henne. Såklart liksom. Men det gör då att han inte kan komma hem. Så till slut, alltså typ efter några veckor, kanske en månad, så övertalar Anne hennes liksom söner, hennes pojkar, att hon klarar sig. Hon måste så här börja ta sig vidare, börja klara sig själv. Så de åker då ifrån det här huset i där de har bott och efter det kan hon köra rakt över landet till Whitehaven där hon plockar upp John. Och John har då lagt sig till med, han spelar en gammal gubbe. Han har låtit sitt skägg börja växa. Han har liksom en hatt neddragen. Aldrig en bra idé, men en hatt. Förutom i det här fallet. Han har också lagt sig till med någon slags haltning och typ har en käpp. Tydligen är han så pass bra på att fejka det här att han går förbi Annes bil flera gånger utan att hon förstår att det är han.
Va? Gud vad sjukt.
Ja, till slut hoppar han in och hon bara blir väl asrädd för att det hoppar in en gammal man typ. Men det är då hennes man och hon tar med sig honom. Och sen flyttar han in i ett rum på The Cliff 4. Alltså som är liksom huset bredvid. Och han flyttar då in i det här rummet som ligger på samma våning som Annes sovrum. Och det är nämligen så att det går, alltså det går att ta sig från hennes sovrum över in i det rummet. Det finns liksom en hemlig passage mellan våningsplanen i det här huset.
Vad sjukt.
Och de döljs typ av en garderob, om jag förstått det rätt. Så de kan liksom gå igenom den här garderoben och så är hon i hans rum. Anne börjar kalla den här garderoben för The Kissing Cupboard. Vilket är så vidrigt på något sätt. Och de lever liksom typ som förut. Förutom att John inte kan gå ut lika mycket och gömmer sig då på nummer 4 när de får besök.
Vad sjukt.
Och som sagt då så dröjer det typ ett år innan John dödförklaras. Och de får efter det ut pengar på livförsäkringen. De får pensioner och grejer. Och i det skedet så tror jag att det rör sig om typ 250 000 pund. Och Anne börjar också sälja av deras fastigheter och typ deras ekonomi ser då snart bättre ut. Men John har ju tråkigt. Alltså det är så här, toppen att vara skuldfri men tråkigt att vara liksom fångig i sitt eget hem. Han är inte jättesmooth. Han, okay, han skaffar skägg, han haltar lite, den här hatten och så vidare. Men vid minst två tillfällen blir han igenkänd i Seaton Crew. Ena gången, så, alltså, de har andra personer som bor i samma hus som honom. Så vid ett tillfälle så är det en inneboende som bara, aren't you supposed to be dead?
Va?
Och John bara, det här håller du tyst om. Och sen så gör han det. Han men säger typ sen till polisen, han bara, jag vill inte bli inblandad. Och året efter så ser en annan person honom på stan, en person som varit kollega med honom. Så han ringer polisen och är så här, hej, jag tror att jag precis såg John Darwin, alltså det här Seaton Crew är ingen så stor stad liksom. Han är ändå utomgår där bland kollegor och gamla vänner och allting. Men när polisen då så här pratar med Ann och bara så här, vi har ett vittne som tror att de såg John, typ, kan det stämma? Hon bara, ah, jag vet vem de såg. Han har en kusin som är väldigt lik honom som var på besök just då.
Men gud!
Och polisen bara, okej, okay, absolut, köper det. Men
det är John, så intressant.
John vill ju då liksom, han måste få leva mer. Han måste leva ett större liv. Så han bestämmer sig för att skaffa en ny identitet. Så han går till biblioteket. Vilket också är, han går till biblioteket. Han håller sig liksom ute. Vad är det som händer? Och där börjar han läsa dödsannonser i gamla tidningar. Nej. Och till slut så hittar han en som passar hans ändamål väldigt, väldigt bra. För, och det här är jättesorgligt, han hittar en dödsannons för en liten, liten pojke som dog när han bara var 5 veckor gammal. Usch. Och den här pojken är liksom, fyller hans behov på 2 sätt. Delvis så är han har dött liksom, eller han har fötts bara några, om det är någon månad innan eller efter John själv föddes liksom. Och han heter också John. Han heter John Jones, den här pojken.
Okej.
Så han, John Darwin, ansöker helt enkelt om ett nytt födelseattest för den här pojken John Jones. Och
va?
Får
han
ut
bara
det.
Gör det?
Alltså jag fattar faktiskt inte hur det funkar. Det verkar som att han först hittar den här pojken, börjar kalla sig för John Jones på biblioteket, får ut ett lånekort för det. Så att bibliotekarien sen typ kan stötta hans claim på något sätt. Det läste jag på något ställe. För jag tycker också att det verkar så sjukt att man bara kan få ut det. Men han får i alla fall ut ett födelseattest för den här John Jones som han sen använder för att skaffa ett pass.
Vad sjukt.
Med sin bild liksom. Så att det verkar, för honom har det varit jätteenkelt att skaffa en helt ny identitet. Så nu heter han då John Jones och de kan verkligen liksom börja göra sin grej. Så planen är att Anne och John ska flytta utomlands. De åker 2004 till Cypern och testar liksom på det här passet och det funkar fint. Och planen är då att leta efter fastigheter på Cypern som de kan flytta till. Men de hittar ingenting där. Utan tiden går. De hittar ingen lämplig fastighet på Cypern. De tycker inte att det är rätt ställe. Och John sitter då i sitt rum stora delen av dagarna. Typ när när Anne typ är och jobbar och så. Så han sitter på sitt rum och spelar ett jävla spel på nätet typ. Jag vet inte, han är druid i det spelet. Så du kan tänka dig ungefär vilken typ av spel det är. Och där lär han känna en amerikansk kvinna. Och de börjar prata jättemycket. Först mejlar de väldigt mycket, sen så börjar de ringa varandra och de kommer då fram till att de ska göra en gemensam fastighetsaffär.
Aha.
Han ger henne, han säger till Anne så här, du vet du vad, nu har vi möjlighet på en deal. Jag behöver 30 000 pund. Som Anne då ger henne, honom, som han skickar över till den här kvinnan som bor i Kansas. Planen är att hon ska ta de här pengarna och köpa en ranch. En nedgången ranch som hon ska rusta upp.
Alltså jäklar, vad sjukt att han bara gör det.
Ja, och sen så ska de då sälja den och så ska de dela på vinsten.
Okej.
Okay. Sen åker John och hälsar på den här kvinnan. Alltså han rakt av åker till Kansas. Hon heter Kelly Steele. Han är där hösten 2005. Men när han kommer dit så blir han rasande när han ser hur röten ranchen är. Han tycker inte att hon har gjort tillräckligt. Okay. Och han börjar då hota henne. Han tycker att hon har lurat honom att hon börjar köpa en bättre ranch typ. Så att han börjar hota henne och påstår då att han känner en maffiafamilj som heter Giovanni som han ska bussa på henne.
Okej.
Det blir helt enkelt ingen ranchaffär. Men
alltså han borde vara glad att hon inte bara hade tagit pengarna och dragit som typ
hon har ändå köpt en ranch
på internet.
Jag vet. Hon har verkligen rakt av köpt en ranch för pengarna. Men han tycker inte att hon har renoverat tillräckligt snabbt. Jag har sett den, såg faktiskt riktigt röten ut. Alltså så att, men,
okay. Men så det han hade inte fel i sak?
Nej, men det som händer nu är ju att han har förlorat 30 000 pund. Alltså han får inte tillbaka de pengarna. Okay. För hon har ju köpt dem, inte de pengarna. Han försöker kräva tillbaka dem. Men hon bara, ja vad ska jag göra? Typ? Jag har ju köpt den här ranchen och sådär. Så att, han får väl bara gå till Ann och säga så här, du vet vad, jag har tyvärr förlorat de här pengarna och maffiafamiljen Giovanni finns inte, så där har vi verkligen ytterligare ett problem. Ja. Men ett par månader senare, så nu är vi typ hösten 2005 då, så åker John och Ann till Spanien, alltså de reser runt rejält. Det gör de för att de funderar på att köpa en katamaran.
Det är så ballsy.
Nej, jag vet. Och alltså det är verkligen the audacity, känner jag, med hela den här historien. Han bara
alltså,
köper
verkligen.
Typ. Så då åker de till Spanien, funderar på att köpa en katamaran. De tänker att de kan bo till havs typ. Men det blir ingenting med den affären. Så till slut bestämmer då John att Panama är stället för dem. Så sommaren 2006.
Ja,
tydligen har de ingen utlämnings... De har liksom ingen deal med Storbritannien. Så
och det
jag
är
tänker,
inte Cypern heller typ.
Alltså det måste de väl ha. De har ju fan typ en
jag
militärbas där.
Ja, det är sant.
Så det borde de
jag vet
ha.
Inte var jag bara
det kanske är därför de inte loco. Ja, men det kanske är därför det inte blir Cypern, för att jag menar det finns ju hus på Cypern, så att de hade kunnat bo där. Nej men så att, men och enligt Anne så är det bara att John helt plötsligt har bestämt vi ska till Panama. Jag vet inte.
Okej.
Men de åker då dit sommaren 2006 och det är då när de är där och letar fastigheter som deras mäklare frågar, får jag ta en bild på er? Och de bara, ja det får du. Och sen lägger de upp den här bilden på movetopanama.com. Och det är då den som typ ett år senare kommer bli liksom the smoking gun i deras rättsfall.
Alltså shit.
Mars 2007 är de tillbaka i Panama. Där köper de en lägenhet för 50 000 pund. Och några månader senare så köper de också en gård typ. Någon slags finka som det heter. För typ 200 000 pund. Och planen är då att de ska öppna någon slags eco-tourism business där. Det ska vara lite så, kanske så glamping tänker jag. Lite åt det hållet. Typ. Det pratas i media senare om att de ska erbjuda kajakturer.
Oh,
men det kan vara hittepå. Men
det ändå, känns typ som hittepå.
Jag tror typ det. Det känns som ett hittepå av såna British tabloids typ.
Alltså,
men det är ändå en härlig detalj om det skulle vara så.
Ja, det knyter ihop säcken.
Verkligen. Så hemma i England så skriver Anne över fastigheterna i Seaton Carew på sonen Mark innan de säljer båda två. Och det säger hon att de gör för att det är någon så här någon skatteteknisk fråga som gör att hon bara, det är bättre om du säljer dem typ. Och sen så överförs då pengarna till ett konto i Panama. Så hösten 2007 har paret Darwin liksom officiellt, alltså de har klarat sig. De har fejkat Johns död. De har fått alla pengar de har velat ha. De har sålt alla sina fastigheter och de bor i Panama. Alltså de har verkligen klarat det här. Men problemet då är att John kan liksom inte keep his cool. Det verkar lite grann störa honom att det är Anne som kontrollerar allting eftersom hon är liksom den enda som har dokument.
Den enda som lever.
Ja, exakt. Och som har liksom dokument som typ klarar en officiell granskning. Typ. Och det som är då är att det sker någon slags lagmässig förändring i Panama som börjar kräva att om man ska typ göra investeringar så måste man ha typ en investment visa. Och för att få det så måste deras pass granskas av brittisk polis och de inser att hans pass eller hans liksom identitet inte kommer klara den granskningen. Nej. Han kommer inte kunna bli verifierad av den brittiska polisen för att de kommer att se att så här, men den här personen är ju död liksom. Så de har just klarat sig när John bestämmer sig för att jag vill kunna börja investera igen så jag måste återvända från de döda. Alltså en månad efter bestämmer han sig för att jag ska flyga tillbaka till London. Han anländer i London den 30 november 2007 och går på Oxford Street och river sönder sitt John Jones pass sida för sida och slänger sidorna i 15 olika papperskorgar på Oxford Street för att man inte ska kunna liksom knyta an det här till honom. Och sen börjar han vandra runt på Topshop på Oxford Street och försöker se djupt förvirrad ut med förhoppningen att någon ska gå fram till honom och säga så här: hej, behöver du hjälp? Men det är ingen som gör det. Det är ingen på Topshop som vill prata med den här medelålders mannen som spelar förvirrad.
Där?
Jag vet verkligen inte.
Och har du inte valt någon liksom lite mera...
Det är också typ så här, man bara, vilka går på Topshop? Inte folk som vill prata med honom.
Nej.
Alltså,
det är typ unga personer.
Ja, verkligen. Gå till ett ställe där typ förvirrade gamlingar brukar röra sig. Där de är vana vid att ta hand om förvirrade gamlingar. En bingohall till exempel.
Alltså verkligen.
Mm. Men det gör han inte. Utan han går på Oxford, på Topshop. Och han går typ fram till en kund och är så här: have you seen my wife? Have you seen my wife? My wife and my two dogs. Men hon typ bara går vidare. Till slut går han fram till en i personalen och bara: hi, sorry, excuse me, have you seen my wife? I think I'm lost, typ. Men då blir han, alltså han blir avbruten av en annan kund som typ, vad kan vi tänka att hon frågar efter 2007? En crop top, typ. Att hon bara, hi, sorry, where's the... Och liksom den här personen som jobbar på Topshop börjar hjälpa den personen istället och bara lämnar honom där. Så att han kan liksom inte bli upptäckt. Det går inte. Så till slut då så får han inse att nej, det är ingen Topshop som kommer rädda mig, utan istället så går han in på polisstationen i West End och säger, I think I'm a missing person.
Alltså, shit!
Så... John Grips förstås och häktas för obtaining life insurance money by deception och making untrue statements to obtain a passport. Och Anne återvänder också ett par dagar senare till Storbritannien och grips så fort hon kliver av planet från Panama på Manchesters flygplats. Och hon häktas för någon slags fraud, lite så olika så, men fraud är typ grunden. Och i början av 2008 så ställs då båda inför rätta. Bland annat för obtaining money by deception. Och det rör sig om över en halv miljon pund som de har skammat till sig under de här 5,5 åren. Men jag tror också att de anklagas för pengatvätt typ, eller penningtvätt, för att de ju har flyttat stulna pengar till utlandet.
Ah.
Och de har ju också då dragit in sin son i det. Och det finns typ polisintervjuer där polisen så här frågar John rakt ut, bara, du inser att du fick din son att vara en del i liksom en money laundering scam typ. Och han bara, yeah, I suppose that's right typ. Alltså ingen reaktion liksom. Och John erkänner sig skyldig till 7 åtalspunkter och oskyldig, och påstår sig vara oskyldig till 9. Och Anne nekar alla sina åtalspunkter. För hon menar då att John har manipulerat henne att gå med på hans scam och att hon inte haft någon annan möjlighet. Liksom. Men rätten går inte på hennes spår. Utan John döms till 6 år och 3 månaders fängelse. Och Anne, på grund av att hon påstår sig vara oskyldig och inte tar på sig något ansvar, döms till 6 år och 6 månader. Så hon får alltså längre än honom.
Vad sjukt.
Och just det glömde jag säga. Redan innan han har dykt upp så har polisen börjat fundera på om det kan vara så att John faktiskt lever. För att han har liksom, innan hon flyttade till Panama och hon jobbar på den här läkarmottagningen, så har hennes kollegor överhört vad de misstänker är hennes man. Som typ ringer och typ pratar med henne.
Alltså, telefon,
på jobbet. Typ. Ja. Alltså han har haft noll cool överhuvudtaget. Så att det har pågått liksom någon slags undersökning innan, när typ det här plötsligt bara breaks open. Typ.
Alltså så stressigt att liksom försöka kontrollera någon som ska vara in hiding, som bara börjar liksom så här agera ut.
Ja. Nej, alltså han vägrar. Han är ute och gör liksom vad fan som helst. Hela tiden. Ja, Så hon döms 6 år och 6 månader. Och i januari respektive mars 2011 så får de båda då, blir de villkorligt frigivna. 2 år senare så grips John på Newcastle flygplats för att ha brutit mot sina frigivningsvillkor. För han har tänkt lämna landet för att han har då träffat en kvinna från Ukraina på nätet och han är på väg för att åka och hälsa på henne.
Okej.
För då har paret Darwin skilt sig. Och det tar ganska lång tid för att Annie är jättearg på honom för att han har liksom försatt henne i den här situationen. Och han skriver, men han skriver också jättelånga brev till henne, och du vet liksom så här, när hon inte svarar skriver han bara mer och mer och mer. Så han har, hon har liksom förlåtit honom om och om igen. Men till slut så kommer det ut i pressen att John har en sexig brevvän som han skriver heta brev till. Och bland annat så har han i ett av breven skickat med en ekvation där om hon, hans penpal räknar ut svaret på ekvationen, nej, så får hon reda på hur stor hans penis är.
Nej.
Och
jag
efter
orkar
det...
inte. Det var det nördigaste dirty talket jag har hört.
Alltså en gång mattelärare, alltid mattelärare.
Alltså verkligen.
Men där känner, alltså då känner Anna, alltså, nu får det vara bra. För han är också alltså, han är ganska snuskig, typ att det finns mail typ där han liksom är så här, du vet så här, I can't wait for you to get your bum over here. Alltså även till henne så här, I got something waiting for you. Han är mycket, mycket sån. Men efter då, så att de är liksom inte gifta längre. Och Anne har dragit sig tillbaka och verkar hålla sig ganska mycket undan från rampljuset. Medan John har då träffat en annan kvinna på nätet och bor numera i Filippinerna tillsammans med henne.
Okej. Intressant.
Så det här
shit,
var
vilken,
då den sjuka historien.
Sjuk story.
Om The Canoe Khan. John Darwin, The Canoe Man. Som då var en... Har varit
nu tänkte
en
jag bara
jättestor.
På hans penis.
Du vet vad? He wish. Han kallar även den för The Orca. Och obehagligt nog är även den röd.
Nej, Karin.
Är det dags att lägga på?
Nu lägger vi på.
Jag har då lyssnat på British Scandal, som är den här podden som jag tycker så himla himla mycket om. De har en hel serie om det här. Du måste lyssna på den, för det är faktiskt, alltså det är så många roliga detaljer som jag inte har kunnat ta med. Det är alltså 3 avsnitt. Jag kan verkligen rekommendera det. Det heter då, det är deras senaste säsong som heter The Canoe Khan. Jag har också sett dokumentären Back from the Dead, The John Darwin Story från Real Crime på YouTube. Jag har läst en lång artikel från The Northern Echo. Jag vet inte vad journalistens namn är, jag hittar inte det, med rubriken där John Canoeman Darwin, The Full Story. Gud, i mitt huvud var det verkligen, handlade allt det.
Ja.
Jag har också läst The Guardians tidslinje med fallet och även Wikipedia.
Oh. Ja, det var underbart. Vilken story, vilken resa.
Det var långt, men det var en resa. Det fick vara värt
det. Det var underbart, ja.
Tack till för att du hängde med på hela min
resa. Tack för att du tog med mig. Det var underbart. Och tack till alla er som var med oss på den här resan.
Verkligen.
Den här kanotutflykten.
Thanks for taking a ride in our canoe.
Okej, okay, stopp.
Stopp och belägg. Nu är det bra. Nu räcker det. Hej då!
Nu räcker det. Hej då!